Någon säger att Gud har många namn. Det kanske är så, det ser vi ju när vi läser Gamla testamentet om inte annat. Men finns det också många vägar till Gud? I en tid som den här så kan det ibland se ut som att Gud inte alls är viktig. Kanske för att vi tycker att vi har det så bra. Och omvänt så kanske man skulle kunna säga att meningen med livet, det är att ha det bra. Pengar och prylar och det materiella som jag samlar omkring mig, det kan så lätt bli min Gud. Men samtidigt så ser vi att det andliga sökandet är på topp. Olika religioner får framfart och det är vanligt att man blandar saker och ting som vi tror på, det som passar mig. Men jag vet, och jag känner det, och jag vet att det var så i mitt eget liv, och det är också så när jag möter människor, att någonstans så längtar vi efter en himmel. Någonstans så tror jag att alla längtar efter en Gud som en dag tar emot oss. Men kanske är det så för många att det handlar om att det blir den dagen som vi själva behöver honom. Och nu tänker jag berätta lite grann om min resa på den här jorden som har varit i 49 år ungefär. Och berätta om vad det var som hände i mitt liv. Och jag vill också göra det för att jag vill ge er idag lite tro och hopp om att Gud kan möta med vem som helst. Han kan möta med din granne eller med din arbetskamrat, med dina vänner, med din familj till och med. Det finns en sån Gud som finns där när vi minst kanske anar det själva. Allt är möjligt. För ungefär 12 år sedan så sa jag så här på min födelsedag, min 37-årsdag, så sa jag så här till mina vänner som jag var ute åt middag med i Göteborg. Jag har levt halva mitt liv och jag måste vända på andra halvan av det. Men jag hade ingen aning om hur jag skulle göra det. Och jag kände det så här att jag som hade prövat allt för att försöka vinna livet, det kändes som jag höll på att förlora det. Och där den sommaren så kom sanningen ikapp mig om att jag hade levt på en livslögn. Det var ingen som sa det till mig. Det bara slog mig att det här håller inte längre. Och i mitt hjärta så var det samtidigt kallt. För jag visste inte var jag skulle finna vägen någonstans. Och då var jag vid mitt livs viktigaste vägskäl. Jag hade kommit till en återvändsgränd. Jag var 37 år och jag visste att livet håller inte måttet. Ibland är det väldigt bra när sanningen drabbar oss. För då kan vi ha chansen att göra någonting åt det. Kanske, som för min del, så handlar det inte om att jag själv skulle göra det. Utan det handlade om att det fanns en Gud som fanns där och då. Och ungefär 10 år tidigare så berättade jag här inne på undervisningen att jag hade börjat med meditation, med transcendental meditation. Jag hade gjort det för att 2 av mina vänner hade börjat med det här. Jag tyckte att de hade ändå lugnat ner sig lite grann. Så jag tänkte, det här är nog bra för mig också då, om de nu blir lite lugnare. Men jag åkte dit och gick på den här kursen i Göteborg och försökte lära mig en metod som handlade om att helt enkelt sitta och upprepa ett ord gång på gång, gång på gång. För att tömma mig på mina tankar, tömma sinnet. Och det kan ju verka bra att tankarna försvinner. Men vad är det som händer istället? Jag visste ju inte där och då att den här meditationen hängde och hänger intimt ihop med transcendental, eller med hinduismen. Och att det är ett sätt att gå in i den religionen. Att bli ett med Gud var målet egentligen, men det visste jag inte om när jag började. Det här blev snart en religion för mig. Och jag trodde att det var någonting som jag måste göra morgon och kväll för att uppnå inre frid. Och jag tror att jag aldrig har varit så religiös som jag var då. Nu tycker jag att jag är fri. Men då var jag religiös, för det handlade om ritualer, att tända rökelser och ljus och sitta med korslagda ben på golvet och träna olika sittställningar. Och så tömde jag mig på mig själv och så försvann tankarna. Men jag visste inte att när jag tömde mig på mina tankar och på det som ändå var en hjälp för mig, så öppnade jag också dörren för någonting annat. Och det var det som också blev ingången till att börja pröva allt det som fanns på smörgåsbordet i Göteborg som jag då flyttade till. Mitt liv tog en vändning också innan det. Och det var så här att jag fick diabetes. Och då började jag intressera mig för min kroppsliga hälsa och för min livsstil. Och jag hittade det här som jag ville göra. Och målet för mig, det blev ju det här med att må bra. Det måste ju vara målet i livet. Och så utbildade jag mig till hälsovetare och började jobba på Volvo lastvagnar i Tuve i Göteborg. Och så kastade jag mig in i hälsans och friskvårdens väg. Och jag träffade så underbara människor där på Volvo och hamnade i så goda, härliga samtal. Och många gånger så ledde ju de här samtalen vidare in i existentiella frågor. Och frågor som hade med livets mening att göra. Och mer så började jag längta efter att också ännu mer ta reda på vad den här andliga hälsan kunde innebära. Förutom den här kroppsliga och själens hälsa. Men jag märkte inte att jag blev så upptagen av olika metoder och olika träning för att må bra. Att jag egentligen glömde bort att leva. För att det blev målet i sig. Just det här med att må bra och att sträva dit till att må bra. Och jag hade fullt upp med hälsan som mål. Jag var ständigt på jakt efter nya metoder som skulle ge mig svar. Och förutom det här med transcendental meditation så blev det reiki healing, yoga, tai chi, qigong, kanalisering, alltså att man får undervisning och kontakt med andevärlden. Jag åkte upp till Sture Johansson, en snickare uppe i Värmlandsskogarna, som lät en ande vid namn Ambres gå in i sig. Och så hade han kurser och undervisade i det här. Och det läskiga var att när jag satt där så kunde han bara peka på mig och tala rakt in i mitt liv om saker som han faktiskt inte skulle kunna ha vetat. Jag gick på rosenmetoden, prövade tarotkort. Jag trodde på reinkarnation, att jag skulle leva flera liv. Jag trodde på tidigare liv. Jag prövade olika andningsövningar ihop med yogan. Och så höll det på i en räcka. Det tog aldrig slut, utan det fanns alltid någonting ytterligare att upptäcka. Och om jag hade fått se pengarna, berget av pengar som jag har lagt på det här, så skulle det säkert räcka till insatsen på ett hus. Till och med Göteborg, tror jag. För det här kostade pengar. Men jag var desperat och jag var en ärligt sökande människa. Och jag sökte nog Gud där mitt i alltihopa, fast jag inte förstod det just då. Och samtidigt så växte hålet inom mig mer och mer, och det blev större ju mer jag fyllde det med. För det här blev en drog för mig. Så kom då resorna till Indien. Nu hade jag träffat ett gäng med människor som hade en guru nere i Indien som hette Satya Sai Baba. Och den här guden trodde jag, han måste ju stå för sanningen. För det var sanningen jag sökte. Vad nu sanningen var för någonting. Men den här religionen omfattade allting i kärlek. Och så skulle världsreligionerna enas i kärleken som han stod för. Och den tanken passade väldigt bra in i mitt liv som sökte också efter kärleken naturligtvis. Några böcker om honom lät till och med påskina att han skulle ha varit en inkarnation av Kristus själv. Alltså en återfödd guru som tidigare hade varit Kristus. Och jag som så gärna ville kunna hålla fast vid någonting fyllde mitt hem med bilder på denne gubbe. För det var ju bara en gubbe. Jag uppslukades av det här sökandet inåt. Att hitta ljuset och det gudomliga i mig själv. Och jag tyckte också att jag hade nått högre nivåer av medvetande än vad andra hade gjort. Jag tyckte jag var bättre än andra. Och så fjärmade jag mig från andra människor som inte ville göra den resan som jag gjorde. Och tyckte att ja, de är mindre upplysta. Så jag började degradera människor. Och tycka att jag själv var på väg åt ett håll som var bra mycket bättre än vad de flesta gjorde. Och där i så växte, ju mer jag höll på med de här metoderna som bara fokuserade på jag. Så växte självupptagenheten i mig själv. Men samtidigt så fanns hela tiden frågan där om vem är jag? Fast jag vågade inte ens stanna upp och ställa frågan, utan jag gav mig hellre in i någonting nytt. Förvirringen växte samtidigt som livet fortsatte med jobb och med sökande, med kurser och olika metoder, med sambo och med festande. Och ingenstans kunde jag finna frid. Och nu efteråt så har jag många gånger undrat hur jag kunde överleva den här ungefär 10-årsperioden av mitt liv. Men nu efteråt så vet jag ju också att det var någon som ville mitt liv och någon som hade tänkt en annan väg för mitt liv. Och så är vi tillbaka till sommaren 1997. Det var en sån där sommar som var kokhet. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det var en kanonsommar. Och jag stod vid det här vägskälet i mitt liv och sa, jag måste vända på andra halvan av mitt liv, men jag visste inte hur. På semestern, ni vet när man tar ledigt och har semester och ledighet, då kan det ibland komma upp sånt som man tidigare har stoppat undan och inte velat möta. Men på semestern så hände det som jag var mest rädd för. Och det var att jag full handlöst. Det kändes som att nu faller jag och det finns ingen botten. Och jag kände hur förvirringen tog tag i mig och jag fruktade för mitt liv. Men så kom det ord ut ur min mun som inte var mina egna. Och de orden var helt enkelt, jag måste gå till kyrkan. Och min dåvarande sambo som var en riktig göteborgare, han sa, men vadå kyrkan, vad ska du dit och göra? Han tyckte det var jättekonstigt, för han hade ju aldrig hört mig prata om kyrkan innan. Men orden var där och de var inte mina. Men just i min desperation när jag ropade på hjälp, för det var första gången som jag gjorde det på hela den här resan, så kom just det här att jag måste gå till kyrkan. Och så hittade jag den lilla kyrkan. Jag bodde då i Tuve i Göteborg. Och där, precis där jag bodde i Arvesgärde, så låg det en liten kyrka som jag inte hade sett innan. En liten vit, fin kyrka. Och den där sommarkvällen så var det möte klockan 18.00. Och jag hade en kompis på besök som hade kommit till tro, som hade varit med mig på den här resan till Indien tidigare. Och jag tyckte att hon, ja, det där med tro på Jesus, det tyckte jag nog var lite konstigt. Men nu var hon där. Och jag frågade henne, följer du med mig till kyrkan? Och det gjorde hon gärna. Och jag vet att jag gick dit på darrande ben. För jag hade blivit varse, fast jag visste inte att jag var det, att jag bar på en stor synd i mitt liv. Och så kom jag in där i den här kyrkan, fast tröskeln var väldigt hög för mig att kliva över. Och så kände jag någonting i atmosfären som kändes rent och äkta. Och samtidigt så kände jag också att det här mörkret i mig var så mörkt. Mörkret var så mörkt i mig. Och jag var nära på att vända och springa ut igen. Och jag tänkte så här att vet ni vem jag är, så slänger ni ut mig. Nu började den här dragkampen mellan mig och den värld som jag levde i. Och kyrkan och den Jesus som jag ännu inte hade lärt känna. Men ni ska veta att det var Gud och hans helige ande som talade till mig och sa, gå till kyrkan. Lovsången i den här kyrkan var äkta. Det var en kvinna där som gav sitt liv i lovsången. Och varje gång som hon hade lovsång så bara jag grät. Tårarna bara strömmade ner för mitt ansikte. Och jag kunde inte hejda mig. Jag kände en Guds närvaro. Jag kände en helighet och jag kände en närhet. Och någonting höll på att värma upp mitt hjärta långsamt. Och så småningom så gick jag ju då till kyrkan fram och tillbaka. Och så småningom så märkte jag att även mitt sätt att tänka började förändras. Och jag började ifrågasätta det där jag höll på med i det nyandliga. Och jag började se andra saker. Och det var inte längre lika lockande. Även om jag fortsatte att meditera, för det gjorde jag. Och jag var fortfarande i greppet på de här andra andemakterna. Men jag var så rädd för, och jag tror att det är detta som människor många gånger, vi är rädda för, det här med att släppa kontrollen. Över det som jag hade byggt upp, men som bara var ett korthus. Det var jag så rädd att släppa kontrollen över. Och jag undrade, vad skulle hända om jag släppte taget? Skulle jag falla mot räddningen? Men så kom den här stunden, ungefär ett halvår senare efter att jag började gå till kyrkan, när jag beslöt mig för att jag väljer att följa Jesus. Och när jag beslöt mig för det så visste jag, nu är det bara Jesus. Och allt det andra måste jag lämna. Det var ingen som hade pratat med mig om det. Men jag visste att det här var allvarets stund. Den här gången hade jag ju tagit försiktiga steg. Tidigare hade jag bara kastat mig in i sökandet. Men denna stunden ville jag veta vem det var jag skulle följa. Det här var också ett mycket svårare steg att ta. Men någonstans inom mig så tror jag att jag visste att det här var svaret på den här frågan jag hade ställt mig. Hur ska jag vända på andra halvan av mitt liv? Och det som hände då när jag tog emot Jesus, när jag läste frälsningsbönen, det var att det hände ingenting i mitt känsloliv. Och med det så vill jag säga att tro har ju inte bara med känslor att göra som allt det här andra sökandet hade haft tidigare. Utan det här var ett beslut att följa, att välja tro, att Jesus är Herre, att Jesus är min frälsare. Det hände ingenting och jag tror det var riktigt bra, för att jag som känslomänniska var tvungen att ta ett väl avvägt beslut om att följa Jesus. Så lät jag döpa mig, för det läste jag i Bibeln att man skulle göra. Dopet är en viktig handling. Och där bekänner du också inför andemakterna om att det är Jesus som du väljer att följa. Jag beslöt mig för att troende döpa mig. Och det var en viktig stund. Och när jag gjorde det så var min familj som inte är troende, mina vänner var där. Och de satt säkert och undrade, vad ska hon nu hitta på för någonting? Men det var bara det att den här gången så flydde jag inte iväg till Indien eller något annat land. Nu valde jag att vara här och jag valde att dela den stunden med mina vänner. Och jag hade till och med dopkalas. Underbart var det. Det som hände i dopet vill jag också bara lägga till, att när min mamma efteråt pratade med mig så sa hon så här: Karina, det var så vackert. Det fullkomligt lyste om dig, säger min mamma som inte sa att hon hade en tro. Och jag kunde bara säga till henne att det var Jesus du såg i dopet. Och jag var så glad att jag kunde dela den stunden med min familj också. Nu kom en invandrarfamilj in i mitt liv som precis hade kommit till kyrkan ifrån Ecuador. De blev min kontakt som hjälpte mig vidare. De som själva var främlingar i Sverige var som min, blev som min familj och orkade med mig med alla mina svåra frågor. Och ni ska veta att jag bar på mycket sår. Första åren var svåra. Det var mycket som ville hålla mig fången. Men det var en bearbetning på en ärligare nivå och jag vågade möta mig själv precis som den jag var, med alla mina brister. Men nu var jag inte ensam. Och jag visste det när ångesten kom, att det finns en hand längst ner som håller om jag faller och när jag faller. Sen började jag läsa mer hälsa, för jag visste inte riktigt vad jag skulle göra nu. För jag kände att det var någonting som höll på att hända i mitt liv. Och så skulle jag skriva en uppsats. Den här gången så var jag väldigt trött på välfärdshälsan. Alla de frågeställningarna runt det här att vi äter oss till sjukdomar och annat. Jag orkade inte mer med det. Jag valde att följa med den här invandrarfamiljen till Ecuador och till slumområdet Carmen Bajo i Quito. Och det här var någonting väldigt speciellt. För jag fick intervjua fattiga människor som inte hade haft någon bostad innan, men som nu hade fått en liten betonglåda att bo i. Och den stoltheten och den glädjen som lyste i deras ögon, och också i den tro som de hade och har på Jesus. Den ödmjuka stoltheten de hade, det hjälpte mig att sätta mig upp som människa. Och det var väldigt betydelsefullt att få möta det här. Och så småningom så gjorde jag ännu en resa till Ecuador. Och den här gången var det för att möta barn i utsatta familjer. De här barnen skrek efter bekräftelse, att bli sedda och älskade. Och jag som trodde att jag skulle göra någonting för någon annan fick själv möta kärleken i de här barnen. Och jag kände mig själv som ett utav de här barnen. Och jag kände igen min egen smärta. Så det blev ju jag som fick någonting. Det var ju inte jag som var där för att ge, utan det var Gud som bara sa, ta emot här. Och tiden där i Ecuador, den blev inte så lång, utan Gud kallade mig hem. För i mitt hjärta
så hade han vid ett par, tre tillfällen sagt: åk hem, för din far är väldigt sjuk. Och min pappa, han berättade inte sånt. Han sa inte att han var sjuk. Men Gud sa det till mig. Och det visade sig att det var viktigt att jag åkte hem. Och jag landade på julafton hemma den julen. Och vi visste inte att pappa var så sjuk som han var. Och den här gången så åkte min syster med familj iväg på en långsemester. Och det blev jag som fick vara hemma när pappa lades in på sjukhuset och blev akut sjuk precis efter julaftonen när jag hade kommit hem. Alltså, jag tänker mig just att jag säger det här, det är också för att ibland tror vi att vi ska göra stora saker för Gud, när han egentligen kallar oss till att vara trogna i det lilla och i de människor som han har satt runt omkring dig i ditt eget liv. Att där kanske är just platsen för min kallelse. Det behöver inte vara på andra sidan jorden, som jag faktiskt trodde. Det hände sig att pappa, han dog inte långt efter. Jag kom ju hem där på julen och han dog i början på mars. Natten han dog så hade jag en dröm om att han kom och tog farväl av mig. Och jag grät hejdlöst i drömmen. Och nästa morgon så fick jag veta att han hade dött. Och då, efter där, så fick jag veta en sak som var mycket viktig för mitt liv. Jag har inte berättat för er att jag är adopterad. Och jag var ungefär 2 år när jag kom till den här familjen i Vargen där jag växte upp. Och jag trodde att jag bara var en slump. Att de bara hade bett någon att välja ut ett barn. Och så hade jag kommit till den här familjen. Men det jag får veta då, utav en kompis till mig, som har fått veta det av en gammal kvinna som kände min pappa, det var att min pappa hade träffat mig på barnhemmet. Och jag hade sagt pappa. Och han hade... Jag såg bara bilden av en far som böjer sig ner och lyfter upp ett barn och säger: det är du och jag. Och han åkte hem till Berit som blev min mamma och sa att vi måste bara ta den tösen. Och det här var en bild för mig på Guds djupa kärlek när han böjer sig ner till oss. Bara vi själva tar initiativet och ropar pappa, så kommer han och tar emot oss och lyfter oss upp. Och här... Efter pappas död så fall ytterligare en pusselbit på plats i mitt liv. Och jag berättar det för att du ska förstå att det var stora så jag hade. Jag vågade inte tro att kärleken var för mig. Jag vågade inte lita på någon människa för det som hade hänt tidigt i mitt liv. Så blev det Indien igen. Och det här kan man ju undra, vad ska det vara bra för? Nu är det så här att min syster och svåger, de valde att åka till Indien i 4 år för att jobba för SKF. Och jag sa till dem när de berättade det här att ja, men jag kommer inte att hälsa på er. Det ska ni bara veta. Jag åker inte tillbaka till Indien. Jag ville inte dit. Men så kände jag ju så här att, men snälla någon, din syster bor i Bombay. Nu får du väl ta och kamma dig. Nu får du ta och åka dit. Och jag satte igång folk. Nu hade jag ju lärt mig att man ska be människor att be för en. Så jag bad människor i Vargen där jag då fanns. För nu hade jag börjat läsa till pastor också i Örebro. Så jag bad att de skulle be för mig. Och jag åkte tillbaka till Indien. Och jag mötte ett Indien som var annorlunda än det jag hade mött tidigare. Jag var ju rädd för det jag hade mött innan. För att det var inga bra saker jag hade mött i Indien. Men denna gången så upplevde jag en kärlek till människorna och till att se hur de kämpade med den tron de hade i bland annat den hinduiska tron, där de hela tiden kämpade för att bli accepterade. Och denna gången så hade jag Jesus i mitt hjärta. När det kom heliga män, jag vill också säga det för att vi säger att det finns kraft i namnet Jesus. När det kom heliga män, sådana här sadus som förtjänar sitt uppehälle genom att trycka aska i pannan på en eller någonting sånt och få pengar för det. Så varje gång de närmade sig så la jag bara handen på hjärtat och sa: just Jesus, bara Jesus. Det var de orden som bara kom. Och de här gubbarna, för det var ju gubbar, de bara studsade iväg. Och min syster som inte är troende, hon frågade: vad säger du till dem? Och jag sa till henne att jag säger: bara Jesus, yes Jesus. Och hon säger: ja, det ska jag också säga, säger hon då. Jag vet inte om det funkar för henne. Jag har aldrig frågat henne, men det funkade för mig. Och jag hade ett så starkt beskydd. Och dessutom så lärde jag känna en fantastisk församling i Bombay som heter New Life Fellowship. Så jag fick vara med och göra saker tillsammans med, dela ut filtar på gatorna, predika, hemgrupper. Jag fick se människor som var besatta. En kvinna som satt bredvid mig när jag undervisade i en husgrupp som började rulla med ögonen och annat. Det var vardagsmat i Indien. Och jag fick lära mig ett och annat genom de resorna jag gjorde till Indien. Jag gjorde 3 resor sammanlagt till min syster och svåger där. Gud är fantastisk. Och jag vill bara uppmuntra er om att säga att jag var ett omöjligt fall. Alltså, jag ville ju gå överallt utom att söka Jesus. Jag hade ju gått i söndagsskolan när jag var liten. Jag gick i det lilla kapellet, Philadelphia-kapellet i Vargen. Jag tror Levi Petrus fanns där en gång i tiden. Nu är det rivet. Och jag och farbror Karl, vi sa att när jag blir stor, då ska jag och farbror Karl åka till Fjärran Östern. Jag hade, när jag var ung, när jag var liten, med all den här barnsligheten som ett barn har, hade jag tagit emot Jesus. Men jag hade också vänt honom ryggen och valt att gå en annan väg. Och när jag tog emot Jesus så blev jag mycket varse om att jag en gång hade valt Jesus i mitt hjärta. Och jag blev också varse om att han hade aldrig lämnat mig. Fast jag hade gått på alla de här vägarna och vänt ryggen åt honom så många gånger. Det finns ingen Gud som Jesus Kristus som har böjt sig ner till oss. Som har sett vår nöd och vårt behov av en Gud som kan lyfta av oss synden och skulden. Ingen annan Gud har gått den vägen. Och det är därför han också är så. Det är stötestenen som vi stöter oss mot. Det är svårt att säga ja till honom. För vi vet att det kommer att förändra hela livet. Om vi vågar lägga livet i hans hand och följa honom. Den kristne guden, Jesus, kräver inte offer. Istället så är det han som offrar sig själv för dig. Han har alltid gått längre än någon enda av oss. Och vi ska veta det när vi går ibland i dödsskuggans dal. För han lovar inte en dans på rosor. Men han lovar att han skulle gå med. Att han har alltid redan varit där. Och faktiskt så hade han även i mitt liv alltid funnits där. Det var bara det att jag var fullt upptagen med att leva mitt eget liv. Jag trodde att jag själv var herre i mitt liv. Och jag kunde inte se honom. Och ännu mindre kunde jag ta emot honom. Först när jag kapitulerade. När jag vågade släppa kontrollen. För jag visste, nu finns det ingen annan väg. Jag står i ett vägskäl. Så kunde jag greppa om hans hand. Och han kunde dra mig upp ur den djupa dyn. För jag var på väg att sjunka djupt. Sanningen är det som gör oss fria. Inte lögnen. Och idag så får du och jag lära känna en Gud som går med hela vägen. En Gud som älskar oss. Även när vi har vänt oss bort från honom. Trots vad vi är. Och det gör oss mer nådefulla. Först och främst mot oss själva. Men också mot andra människor. Som också behöver mötas av den kärleksfulla guden. Den Gud som skapade ditt och mitt liv. Jag ska avsluta med att läsa psalm 40. Som ju är en välkänd psalm och som jag vet att många har fått ta emot. Kanske i början av sin frälsning. Och för mig så blev den bara helt rätt in i mitt liv den gången jag fick den. Och det är en bön som är tacksägelse och bön och en psalm av David. Jag väntade ivrigt på Herren och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han la i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta, och de ska förtrösta på Herren. Jesus, jag vill bara säga tack igen. Att när vi kommer in för dig och lovprisar dig, så är det för att du är den Gud som räddar oss. Jesus, jag ber att du ska bli mer verklig för oss i den här tiden. När, som Pia läste förut, djävulen går omkring som ett rytande lejon, och det gör han. Herre, hjälp oss då att stå stadigt på din klippa. Hjälp oss att stå där och förankra det i ditt ord, men också att sträcka ut handen mot de människor som runt omkring oss ropar och håller på att drunkna. Herre, vi vet att tiden är kort. Hjälp oss att inte missa det som du har som kallelse och mål för våra liv. Hjälp oss att vara ett vittne när du kallar oss, på arbetsplatsen eller hemma, med familjen, med vännerna, Herre. Och tack, helig Ande, för att du finns där och öppnar dörrar i rätt tid. Hjälp oss att vara förberedda. Och tack, Jesus, för att du gav ditt liv för oss, så att vi skulle få liv, och liv i överflöd. I Jesu namn. Amen.